Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
...203 centimeter. Han var långhårig och kaxig. 206 A-landskamper. OS-spel i Moskva 1980. SM-guld som både tränare och spelare. Förbundskapten. I Holmgren möter denna vecka Jonte Karlsson. Hör honom berätta om den fantastiska karriären, uppgångar och dalar, om chansen, om att vara arbetslös när man fyllt 60. Om ni vill komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter Niklas_Holmgren eller Instagram numera Holmgren.Niklas, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebooksidan Holmgren möter. God lyssning, Jonte Karlsson.
Jonte, den här podden presenteras i samarbete med Stryktipset. Har du något engelsk favoritlag?
Ja, jag vet inte. Fotboll och England har väl inte riktigt varit min grej. Jag var väldigt mycket när Tipsextra fanns för många år sedan. Och jag tyckte otroligt mycket om Arsenal och de här Charlie George och de här gamla legendarerna. Just för att de var långhåriga, jag tyckte de var balla. Men nu har jag nog flyttat. Jag har en kompis som är Liverpool-anhängare till i absurdum nästan. Och han har väl fått mig att titta lite grann på Liverpool. Men jag kan inte säga att jag följer med sådär jättebra.
Är du Arsenal eller Liverpool?
Jag är nog mer Liverpool nu faktiskt. Mest för att min kompis ska hålla sig lugn och vara glad. Så att jag får väl säga Liverpool i sådana fall.
Har du fått in någon fin rad på grundtipset eller på Stryktipset någon gång?
Nej, jag prövade för ganska många år sedan, hörde jag på med det. Jag tyckte det var ganska svårt, så att jag tippar inte. Men jag följer med i alla fall engelsk fotboll. Jag tycker att det är ganska kul. Det är en rätt bra liga där.
Jon Olof Jonte Karlsson, född den 20 september 1957 i Nyköping, men mest förknippad med Södertälje. Jag ber Jonte att få säga grattis i efterskott.
Tack så hemskt mycket.
Nybliven 60-åring.
Ja, det är ingenting vi ska prata om. Det är man inte så glad över, men tiden har sin gång och det får vi acceptera.
Är det så? Har det varit jobbigt att fylla 60?
Ja, jag tycker nog att 60 var jobbigare än att fylla 50 faktiskt. Man känner att man blir äldre och man kan inte göra saker som var självklara förut. Man kan till exempel inte jogga längre för kroppen orkar inte. Och det känns att man blir lite tröttare och sådär. Och jag är inte så förtjust i att bli äldre faktiskt. Jag känns som att jag har mycket kvar att göra. Jag vill gärna vara ung och pigg.
Jag vill skjuta och spela golf i eftermiddag.
Ja.
Din passion.
Ja, jag försöker hålla igång så mycket jag kan då. Golf är verkligen någonting som jag brinner för. Jag spelar hellre än bra om jag säger som så, men jag tycker att det är en jättetrevlig sysselsättning.
Ett helt liv med basketboll, spelare, 206 A-landskamper, då var du förbundskapten, det har varit SM-guld både som spelare och tränare, du har varit landslagschef på förbundet och du har varit till och med försäljningschef på Volkswagen under 10 år. Men nu är du arbetslös och du kom in och skulle fylla i dokument och papper och kliar. Hur känns det då? Och ett helt liv när du har varit fullt upptagen och sen är du arbetslös.
Ja, det är en märklig känsla faktiskt. Och jag har ju alltid nästan haft två jobb också, eftersom jag har fuskat lite grann med att kommentera på Vi har satt och andra företag där vi faktiskt har jobbat tillsammans.
Ett år så körde jag Detroit till Stanley Cafe och du körde Chicago med Michael Jordan. Var 97?
Stämmer bra.
Ja.
Nej, men jag har alltid haft väldigt mycket för mig och det känns udda och det känns svårt att inte ha någonting att göra faktiskt. Det är ganska tråkigt. Och sen är det ju som så, när du blir 60 år också så märker man av den här, tyvärr får jag säga, jag tycker att det är åldersdiskriminering på arbetsplatsen, att du kan ha bra CV och vara vem du vill, men det är inte ofta de vill anställa människor i min ålder. Utan jag läste en artikel i Dagens Nyheter om det där som jag tyckte var intressant, där man säger att den här åldersfixeringen i Sverige börjar redan vid 45 års ålder. Och det är lite synd, för det tar stopp på arbetsmarknaden, det blir ingen rörlighet och så vidare. Och sen så tycker jag, inte bara med mig utan med alla människor i min ålder som är i den här situationen, att man tar inte riktigt vara på den erfarenhet som äldre människor har.
Hur hanterar du det där då? Känner att, fasiken, du som är en tävlingsmänniska ut i fingerspetsarna, och du känner att det liksom tar stopp?
Nej, man får ju leta efter jobb och så vidare. Sen är jag ju ganska smalt nischad då, eftersom jag håller på med idrott, och idrott är väldigt speciellt. Och framförallt om man är i en sån liten idrott som jag är i basketboll, det finns inte så många jobb. Men jag har ju tittat på annat, eftersom jag, som du säger, jag har en erfarenhet i bilbranschen också. Men det är svårt. Men jag söker jobb och pratar med så mycket människor som jag överhuvudtaget kan och använder mina kontakter. Det har blivit mer av nu, det är mer åt det här hållet att jag skriver lite på en blogg och jag gör lite mer kommentering och så vidare med basket och ja, försöker på olika sätt kanske ta mig in i media för att försöka hitta någon form av försörjning de här sista åren innan jag kan gå i pension.
Vad skulle du vilja göra då?
Nej, men jag tycker om att skriva och jag tycker om att jobba med människor. Jag är nog en ganska social typ. Jag är inte någon förvaltare. Jag tycker om projekt också. Att få någonting att bita i. Det kan vara vilket ämne som helst, men att det blir klart. Jag kan tänka mig det mesta, men jag är väldigt, väldigt förtjust i det här att jobba med media. Att skriva, att ha åsikter. Vilket jag kanske är känd för. Men tycka och tänka och att träffa människor.
Glenn Hysén gick ut och sa att han var arbetslös. Det tog inte många veckor så var han på Unibet. Skulle du kunna tänka dig spelbolag?
Jag kan tänka mig att jobba med precis vad som helst. Jag har alltid varit sån. Jag har inte varit rädd för att pröva någonting nytt. Jag tycker snarare att det är utmanande. Och det var lika när jag gav mig in i bilbranschen. Jag var värvad en gång av kända ishockeybasen Rickard Fagerlund. Och jag tänkte så här, han kan inte vara klok på en fläck som vill ha med mig att göra. Men han var fantastisk att jobba med, en otroligt härlig människa. Och då går jag med in i bilbranschen och det gick ju bra det också. Jag tycker inte man ska se på det här som att man inte kan, utan man ska alltid försöka i alla fall. Så jag kan jobba med i princip var som helst.
Mm. Men helst?
Helst skulle jag vilja jobba med basket såklart, ja. Eftersom det är liksom mitt liv. Och det är få förunnat att få hålla på så länge som jag har gjort och jobba med en hobby. Men det vore ju jätteroligt att få jobba med basket någonstans givetvis.
Född i Nyköping, men du flyttade när du var ett år hit till Södertälje. Du är ju en jättestor Södertälje-profil. Du pratar om Rickard Fagerlund, Björn Borg, Hasse Tellemar. Det är sådana som dyker upp direkt i huvudet på mig med tänker kändisar från Södertälje, kringlarna förstås. Ett år var när du kom hit.
Ett år var när jag kom hit, det kommer jag inte ihåg så mycket. Nej. Av då. Men vi flyttade hit för min pappa då. Fick ett jobb på det som kallas för Hakonbolaget. Och sen har Södertälje på något sätt blivit någonting som jag alltid kommer tillbaka till. Jag har varit på många andra ställen, jag har varit i Göteborg, jag har varit i Jämtland och jag har varit i Stockholm och så vidare. Men på något sätt så känner jag att jag har några rötter här. Och det är klart som du säger att det är ganska tacksamt att vara i den här stan. Det är många som känner till den och framförallt känner jag till många. Så att jag har väl någon form av trygghet att vara i Södertälje.
Är det inte stökigt i Södertälje? Vi som inte bor här läser om att det skjuts ibland. Och det, ja, det...
Säg någonstans i Sverige där det inte skjuts idag.
Nej, ja, Malmköping. Nej, det är skämt åsido. Men hur är det? Det är mångkulturellt också.
Väldigt mångkulturellt. Mm. Och var väl den stad kanske i Sverige som blev mångkulturellt tidigt i ett form av ett stort antal av de invandringar som skedde på 70-talet. Så att det känns som att man är ganska van vid det om man bor i Södertälje. Jag ser inget problem med det heller. Det är klart att det har varit lite stökigt, men det är inte heller någonting som man märker, utan det är som i alla städer nu för tiden. Man får hålla sig från de miljöer där den kriminaliteten då
frodas. Och här där jag bor i Södertälje är ju fantastiskt lugnt och skönt och har aldrig någonsin märkt av någonting av det som massmedia skriver om.
Nej, det är stor fin gräsmatta och fint hus har du, kan jag intyga. Ja, ja. Du, idrotten har ju betytt väldigt mycket för dig. Och du är lång. Har du alltid varit lång? Du är 2,03 idag, om du inte har krympt.
Jag kanske har krympt lite. Nej, men jag är 2,03 och jag har nog alltid varit lång. Kanske inte när jag gick i lågstadiet och så, men mellan mellanstadiet och högstadiet då tog det verkligen fart. Och vart är jag lång då. Så att, och jag hade långa föräldrar. Min pappa var 1,97 och min mamma var 1,83 tror jag. Och jag har en yngre bror som är längre än mig, som heter Jens. Han är 205 centimeter.
Hur känns det att ha en lillebror som är större än en?
Det gör inte så mycket faktiskt. Utan jag var mest förvånad över när jag var yngre att det kunde bli så. Men det gör ingenting. Han klär de 205 centimeterna med bravur också.
Du, Södertälje, och åtminstone när du växte upp, var ju väldigt förknippat med ishockey och SSK. Var du på väg att bli hockeylirare av dig?
Ja, var väl som alla andra på den tiden att jag försökte spela ishockey. I mitt fall var det verkligen försökte, för jag var sällsynt dålig på att åka skridskor faktiskt. Så bodde jag i ett område i Södertälje som heter Västergård, och då spelade man ju på Månskensrinken, den gamla klassiska arenan här på andra sidan kanalen. Det var lite bökigt för mig som ung att ta mig dit då, eftersom jag hade skilda föräldrar, var tvungen att åka buss och jag promenerade många gånger. Så att jag prövade väl ett tag, men la ner det där ganska tidigt för att jag insåg att jag inte var bra. Däremot så har jag gått på otroligt mycket ishockeymatcher, gör så än idag faktiskt, inte så ofta, men... ishockey är, just om man bor i Södertälje, det är någonting speciellt faktiskt.
Ja, kan du förklara det? Alltså hur det kommer sig att, för det känns som att det ligger, även om det inte är jättesiffror på SSKs matcher nu, det går ju så där för klubben jämfört med tidigare dagar. Men kan du förklara vad som gör att det blir sånt, att det blir...
Jag tror att det var så här när jag växte upp i alla fall, så var inte Södertälje en så stor stad på något sätt, och var väl inte så framgångsrik heller, utan mer kanske känd som en industristad i form av Astra, som numera heter AstraZeneca, och Scania då framförallt. Fanns det kanske inte så mycket att göra, och sen blev man då väldigt duktiga i form av att de här företagen, företrädesvis Scania då, sponsrade ishockeyn. Och jag tror att det vart någon sån här kommunal stolthet, och jag tror faktiskt den lever kvar idag, även om SSK inte är på samma nivå fortfarande, som gjorde att ishockey vart liksom grejen. Och jag kommer ihåg när jag var liten, så fanns ett skyltfönster nere på gågatan i en bank, ett bankfönster där man hade såna här träsnidade gubbar. Och det fanns ju inte internet och tv, det var ju hur segt som helst på den tiden, men då kunde man efter varje omgång i alla fall, för då var det någon på banken som ringde och kollade upp det där, och så satte man de där gubbarna i en trappa ut hur serien såg ut. Och jag kommer ihåg det när jag var liten. Det var hundratals som stod där och tittade efter varje omgång, bara för att se hur tabellen såg ut redan på kvällen dagen innan tidningen kom ut. Så att det finns ett hockeyintresse i Södertälje, visst gör det?
Apropå det, du är 57, Björn Borg är 56. Hade du någon kontakt med honom när han spelade lite hockey också?
Ja, han har faktiskt spelat basket också.
Har han det?
Ja, vi gick i skolan tillsammans på Blombackaskolan. Jag har träffat Björn några gånger. Jag kan inte säga att jag är vän med honom, men jag tror han vet vem jag är, och jag vet mycket väl vem han är givetvis. Och jag var med på den tiden när våran rektor på Blombackaskolan samlade hela skolgården med alla och berättade att Björn skulle sluta skolan när han hade slagit Onni Perron från Nya Zeeland. Björn och jag spelade lite basket i skollaget på lite skoj så där. Jag kan inte säga att han spelade jättemycket, men han var bra givetvis på det också. Så att, honom känner jag mycket väl till.
Ja, jag slog mig helt plötsligt 56 och 57 i Södertälje. Du, var det andra sporter som pockade på uppmärksamheten?
Fotboll, såklart. Då hade Södertälje sportklubb en fotbollsavdelning, och det var lite bättre, även om jag inte var bra givetvis. Men vi var ett ganska duktigt fotbollslag i alla fall. Fick jag spela, jag sprang väldigt fort av någon konstig anledning när jag var yngre, så jag var ytter, högerytter hette det på den tiden. Det kanske är ett något annat idag, men...
Nej, det är en ytter.
Ja, en ytter, men jag sprang där i alla fall. Och sen jag har alltid haft lätt för mig att göra mål eller poäng i basket. Det har liksom bara blivit så. Det är många gånger var det så i fotboll och även i hockey faktiskt, att jag bara stod, det var någon som sköt på mig och sen gick bollen i mål. Så att någon målsinne har jag haft, men fotboll var väl, ja, jag höll på med det ganska länge. Och sen spelade jag faktiskt lite handboll i en klubb i Södertälje som heter BK Star. Det tyckte jag också var kul, men jag kände efter ett tag så att det var, jag tyckte det var lite tveksamt att man måste ha klister i händerna för att hålla på, så att jag slutade med det. Det var ingen lång karriär.
Kan det vara en fördel så småningom då när du började med basket att du höll på med fotboll, hockey, handboll, att det gav något typ av spelsinne?
Det tror jag, det är jag övertygad om. Och det är väl en av de största diskussionerna vi har i samhället idag, vad ungdomar ska göra, hur tidigt man ska specialisera sig. Jag tror ju på den där mångsidigheten, att man kan göra mycket saker. Eller att man ska göra många olika saker. Jag höll på lite grann med friidrott så där, på skoj. Vi hittade på lite tävlingar hemma på gården och sådär. Så att jag har alltid gjort det, och jag tror att det har man en fördel av. Visst är det så. Sen så tror jag å andra sidan också att man måste välja när man ska specialisera sig. Det går liksom inte att hålla på och latsa. Och som Sven Tumba som kunde spela både i fotbollslandslaget och hockeylandslaget samtidigt. Det funkar inte idag, utan du måste nog göra ett val någon gång. Och det är kanske lite trist. Men visst är det bra att jobba med mycket saker.
Men Jonte, du börjar spela basket när du är 13 år. När du är 15 år så debuterar du i A-laget.
Ja.
Snacka om fart.
Jo, men det är ju... Alltså jag var väl... Och det är ju ingen hemlighet. Jag var en talang, en osedvanligt bra talang. Och fick vara med tidigt. Och debuterade i A-landslaget när jag var 17 år. Det är ju också väldigt tidigt. Men ja, du får nog fråga någon som tog ut mig. Det är klart att det är kul. För när man var i den åldern så tänkte inte jag på det. Utan det var liksom bara naturligt att nu får jag vara med här. Och så nu får jag vara med och spela. Så att jag har varit med länge och gjort mycket. Men det var väldigt kul.
Har du alltid haft det här självförtroendet? För du är ju rak och jag träffar dig tjenare. Så det, var det så också när du kom in som tonåring bland gubbarna i Södertälje och i landslaget? Här kommer jag.
Jo, men jag har nog, alltså jag tror nog att jag, och jag uppfattas nog tyvärr kanske hos många, eller vissa i alla fall än idag, som ganska kaxig. Men när man växte upp så som jag gjorde, det var ganska jobbigt med mina föräldrars skilsmässa, och det var ovanligt att man inte hade någon pappa, och det var jobbigt att gå hela vägen med den där hockeyutrustningen till andra sidan kanalen för att spela hockey, och man kände sig kanske lite ensam ibland, och då var det ett sätt att hävda sig och visa att det gick inte att ge sig på mig eller min brorsa, gjorde att jag valde att vara lite kaxig, och jag var nog rätt jobbig och rätt enerverande för många basketledare och äldre basketspelare när jag började, för att innerst inne hade jag nog inte det där självförtroendet, men jag utgav mig för att ha det, för att klara av mig. Och sen var det ju givetvis som så att när man var bra och duktig, då fick man det där självförtroendet på riktigt också.
Skilsmässan, jag vet att den tog hårt på dig. Du har berättat om det tidigare, vad var det som hände?
Nej, jag vet ju inte vad som hände med att mina föräldrar skildes, och jag tror ju att det är hårt för alla, oavsett vilken ålder du är. Jag tror fortfarande att det är så än idag. Och det finns inget rätt eller fel i det där. Men jag kände ju att på den tiden var det ganska ovanligt att växa upp då som kille i Södertälje. Och i det området som jag bodde också, som kanske inte riktigt var det bästa om jag säger så. Så var det lite svårt att inte ha någon pappa.
Vad hände? Drog han bara?
När han... Ja, de kom inte riktigt överens. Man brukar inte göra det när man skiljer sig.
Nej.
Jag har ju skilt mig själv, så jag vet ju hur det är. Men, han flyttade och fick jobb långt upp i Norrland. Och det gjorde att vi inte hade den där kontakten som vi skulle ha. Och jag fick klara mig väldigt mycket själv då. Med en mamma som alltid ställde upp och så vidare. Men det kanske inte riktigt räckte när man var en kille som var idrottsintresserad på den tiden.
Men kunde du ta kontakt med honom ändå då?
Jo, men jag, alltså, man är tonåring så är man ju rätt puckad. Alltså, det tycker man ju inte när man är tonåring. Man tycker att man kan allting. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och protesterade över det politiska systemet. Det är ju liksom skrattretande. Men man tror väldigt mycket mer om sig själv. Men jag hade inte så mycket kontakt med min pappa som sagt. Men när jag varit äldre och liksom började tänka till vad han egentligen betydde för mig, så hade jag det. Och
ni tog upp kontakten sen eller?
Ja, vi tog upp kontakten och vi umgicks lite grann. Tyvärr var han väldigt sjuk och gick bort väldigt tidigt. Så att han gick bort när jag skulle åka till honom på sjukhuset och berätta att han skulle bli farfar.
Då?
Ja, han, jag var, ja det är, nu ska vi se hur länge sedan det är, det är 28 år sedan. Så det är ganska länge sedan. Men då gick han tyvärr bort, så han fick aldrig veta att han skulle bli farfar. Och det var lite tråkigt, för det kände jag att det hade han säkert tyckt var kul.
Vad jobbar pappa med?
Han jobbade på det här ICA-Hakonbolaget. Han var lagerchef där och sysslade med det. Mamma var hårfrisörska.
Ja, ja. Det är därför du alltid... Men du var ju känt att vara långhårig och kaxig.
Ja, det tyckte inte min mamma om, kan jag säga. För att, hon tyckte att det där håret var ett elände. Och ju mer alla tjatade på mig att jag skulle klippa mig, desto längre vart det och desto bökigare vart det. Så här, typiskt trots för att vara en ungdom.
Ja, skolan så var det var upp och ner, vad jag förstår. Du hade perioder som var bra i skolan, men du hade perioder som var, ja, när du var stökig och kaxig och protesterande.
Ja, framförallt i högstadiet, men det är ju många som är, och i den miljön som jag kom från då, vi var väl inte så jäkla roliga, det kan jag inte påstå, men det berodde lite grann på också vad jag höll på med i skolan. Jag är ju, alltså jag har alltid tyckt om språk, alltid tyckt om att skriva, alltid tyckt om att läsa. Kommunikation överhuvudtaget, men jag är däremot fullständigt ointresserad av naturvetenskapliga ämnen, matematik och sånt här, och det gjorde väl att jag kanske inte ens gick på alla de lektionerna, om jag säger som så, men jag var, så att jag hade ett okej betyg när jag gick ut, men det var väldigt höga betyg, de varierande som jag gillade, det var väldigt dåliga betyg i det här som jag inte tyckte var roligt då.
Du sa själv att det var svenska, det var samhällskunskap, historia, sånt gillar du.
Ja, och språk.
Språk.
Ja, och kommunikation och så vidare. Det var, jag tyckte om det. Jag tyckte om att prata mycket, det gör jag fortfarande. Sitta i grupper, diskutera och så vidare. Ha lite högt i tak, det har jag alltid gillat.
Vilka språk pratar du förutom svenska och engelska då?
Idag? Ja, nu är det ju som så att jag pratar ju engelska, eller amerikanska pratar jag givetvis. American. Men det är väl de två jag pratar. Men jag gör mig väldigt bra på amerikanska och engelska då. Men jag har läst tyska och trodde när jag började jobba på Volkswagen att det här är jättebra de här 6 åren, för det kommer jag ha stor användning för. Men det var ju inte alls så. Och sen har jag fuskat lite grann i franska, men det hade jag lite svårt för.
Ja. Du, hur såg det ut då när du gick ut nian? För då hade du alltså redan debuterat i Södertäljes A-lag. Och jag menar, kombinera idrott om man är ung och liknande med studier, det är inte det lättaste. Hur gick det för dig?
Jo, men det gick väl ganska bra med tanke på att jag inte brydde mig så mycket om hälften av vännerna. Nej, men jag har inga minnen av att det var några problem. Och,
vad gick det för linje på gymnasiet då?
Jag gick samhällsvetenskaplig linje, just då med tanke på mitt intresse. Det innebar ju inte att jag slapp matte och de här andra ämnena, men jag kommer ihåg just som du sa att jag var väldigt intresserad av samhällsvetenskap, historia, svenska givetvis, filosofi tyckte jag var lite halvspännande också, även om jag inte alltid förstod vad vi pratade om egentligen, men jag tyckte det var ganska kul. Men jag var ju med i landslaget också när jag gick i gymnasiet, och jag kommer ihåg att jag hade väldigt välvilliga lärare som jag fick med mig lite skolböcker, och sen så fick jag åka på de landslagssammandragningar som var dem. Företrädesvis så är ju, eller var i alla fall, nu ändrar man ju i FIBAs kalender, alltså det internationella basbollförbundets kalender, men på den tiden var oftast landslagssammandragningarna under sommaren också när man hade sommarlov.
Kunde du ha lite nytta av till och med att du var med landslaget och gick på gymnasiet, när du kanske handlar om lite schysstare?
Ja, men så är det väl alltid för alla som är framgångsrika, oavsett vad man är framgångsrik i, så har man lite frikort ibland. Och det var ju väldigt bra och så vidare, och det känner man ju faktiskt till viss del att man har även idag, just för att folk vet, inte alla, verkligen inte, men många vet vem man är. Och på den tiden var det ju jättebra, man var ju långhårig och ville gärna gå ut och träffa damer och sånt där. Och det är klart att det var lite lättare om de visste vem man var och sådär. Men jag har också haft den fördelen i många av de jobb jag har fått. Jag jobbade som lärare i 7 år i ett stökigt område som heter Fornhöjden här i Södertälje. Och det fick jag just för att jag var idrottskille, stor, och skulle jobba med bökiga elever. Så visst har jag haft fördelar av det.
Vad hade du för framtidsdrömmar då när du var i gymnasiet? Jag menar, jag spelade fotboll, men hade jag sagt då att jag skulle bli fotbollsproffs, då fick man ju stryk, va? Det kunde man ju inte säga. Vad hade du för drömmar när du, i gymnasieåldern?
Jag vet inte om jag hade några drömmar, utan man bara lirade liksom. Och så gick man i skolan och så gjorde man det man skulle. Och sen så handlade lite grann om vad man skulle göra med polarna på helgen då. Vad vi skulle gå, hur kul vi skulle ha. Jag hade inga drömmar, för att basket har ju aldrig varit riktigt, riktigt stort i Sverige. Men förhållandevis stort på 70-talet. Vi spelade i Scania-rinken och det var amerikaner och så vidare.
Glenn Barry, Bob Nash, det var ett riktigt drag på ett tag där kring basket.
Ja visst, så var det ju. Men det var ju ändå som så att det var liksom aldrig att nej, men jag ska vidare och spela i något annat land eller jag ska bli proffs i NBA eller något sånt där. För det fanns inte, för det fanns inga europeer som varit proffs i NBA. Så att jag bara lirade på liksom och försökte vara så bra som jag kunde och vara med i landslaget och sådär. Jag hade inga sådana drömmar, utan jag var stjärna och var bra här. Jag tyckte det dög alla dagar i veckan.
Vad hade du för betalt då? För lite betalt fick ni naturligtvis.
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Alla frågade. Jag har inte en aning. Jag har här uppe på vinden har tre såna bananlådor med gamla grejer. För jag har ingenting av min karriär framme i huset. Jag tycker det är ganska patetiskt när man har. Så att, men jag har tittat där och jag hittar ingenting. Så jag kan inte svara på det. Men det är klart att vi hade lite pengar. Och att jag har alltid kunnat levt lite bättre än mina kompisar. Just för att jag fick några kronor extra också.
Du, ska vi ta det, varför slår inte basketen i Sverige? Du måste ju ha tänkt på det här, måste ha tagit det varv på varv på varv på varv. Det är en internationell sport, den är stor i hela världen och den är ju klart den är uppskattad i Sverige. Men det har inte riktigt slagit, det är ändå en lagbollsport, det borde ju kunna slå.
Ja, jag kan faktiskt inte hitta något bra svar på det, och den är ju också väldigt bra för att den är ju väldigt jämställd mellan män och kvinnor också. Om du tittar på internationell basket så är det ju faktiskt väldigt mycket kvinnor som går och tittar även när män spelar, och män som går och tittar när kvinnor spelar. Den är uppbyggd så, till skillnad från många andra lagidrotter som kanske domineras av män då. Men jag vet inte, utan när det var stort, om jag vet inte ens om det var stort utan om det där bara en myt, men det var ju ändå rätt mycket folk som kom och tittade på oss i Scania-rinken, och här i Södertälje pratar man fortfarande om det. Så tror jag att det var nyhetens behag, det var amerikaner som var ovanligt, det var cheerleaders, det var liksom allt det där som var nytt, och sen var vi ju faktiskt ganska bra också i den konkurrensen som fanns i Europa på den tiden. Men det har liksom aldrig funnits någon som kan ta vara på det där intresset från centralt håll, tycker jag. Utan vi är ju känt för att vara ett förbund och en idrott där vi alltid har bråkat. Alltid varit konflikter, i alla fall har massmedia framställt det som så. Givetvis har vi inte alltid gjort det, men jag känner att varje gång som svensk basket har varit på väg att gå igenom någon liten vägg för att bli lite större, så blir det en jäkla massa politik och en jäkla massa människor som kommer in och som ska tycka och som ska vara med. Och så blir det liksom bara pannkaka av alltihopa. Och jag tycker mig ha varit med om det där så många gånger.
Kan du ge något exempel?
Jag kommer själv ihåg när jag var med i EM 1983 tror jag. Då spelade vi och vi hade en coach som heter Sven Jensen som var från Uppsala, och han fick en polsk coach som flyttade hit och bor här fortfarande, Jan Mikulowski, som idag är över 80 år, en fantastisk människa på alla sätt och vis. Så han hade internationell erfarenhet, och de där två var ganska olika varandra, men de jobbade väldigt, väldigt bra tillsammans. Och vi var jättebra det landslaget, och vi kvalade in till EM lätt som en plätt. Vi var liksom klara för EM långt innan gruppspelet var klart. Och allting var toppen, och vi hade fått in lite svenska amerikaner i form av Bill McGarrity och Kenny Grant och Chris Grönberg och de här. Så att vi var ett riktigt bra lag. Vi slog Grekland och vi slog Västtyskland och Frankrike och så här. Vi var riktigt bra. Och allting var upplagt för att nu ska vi ta det här steget och spela EM 1983. Och det var ju ändå som så att det var inte 24 lag då heller, utan det var 12 lag och vi kvalade in. Och då var allting frid och fröjd, men då var det sån här politik igen. För att då tyckte man att Sven Jensen skulle då gå och coacha Solna. Och Solna var ju antagonister med Alvik. Mm. Och då tyckte Alvik att nej, men det här går inte. Om Solna ska ha en fördel av förbundskaptenen. Mm. Så att man höll på att diskutera och trätta om det där och sluta med att man
tog förbundet som tyckte han skulle ta Solna eller?
Nej, alltså det klubbarna tyckte och förbundet var inte tillräckligt starka. Det slutade i alla fall med, kommer jag ihåg, att Jan Mikulowski fick kliva av och sen så kom Jimma Pichella in. Mm. Tror jag att det var. Det är så länge sedan, jag kommer inte ens ihåg om det var då. Men jag tror att, att det var han. Och han och Sven Jensen kunde inte alls jobba tillsammans. Och det slutade med att det var typ bara pannkaka av alltihop. Och vi kom sist och vann inte en enda match, fastän vi hade ett lag som faktiskt hade kunnat gjort det. Och då var det också tv-sänt på SVT och det var ett ganska stort intresse. Men det var massor med politik runt omkring där andra människor som egentligen inte håller på med sporten utan bara är mer intresserade av makt och egna inputs. Så tog man som ett beslut som förstörde det sportsliga. Och det där, den historien upprepar sig tyvärr många gånger.
Jag tycker ändå basketen, rätta mig fel Jonte, borde ha en fördel. Om vi ska jämföra med ishockeyn då när vi är i Södertälje. Där har ju inte de som kommer till Sverige, de nya svenskarna, någon som helst tradition. För ishockeyn är ju så liten. Men basketen är ju stor. Alltså det, så det borde ju kunna komma, fyllas på med talanger den vägen. Alltså, förstår vad jag menar?
Mm. Det borde... Men det gör det idag. Ja. Alltså, och svensk basket är väl en av de bästa på just den här integrationen. Ja. Och det är precis som du säger. Mm. Att de invandrargrupper som kommer hit, de spelar inte band i de Nej. Länderna. De spelar Nej. Inte ishockey. De håller inte på med backhoppning heller. Utan de söker sig till basket och vi är ganska bra på att ta hand om det. Så att det kommer ju fram lite grann av de spelarna som är talanger. Men ändå så vi växer inte riktigt så mycket som vi vill. Och det är väldigt, väldigt svårt för det där att ta fart. Och jag har ingen... Jag har inget svar på det där mer än att jag tycker att det vore mer klädsamt om vi själva insåg att det är vi som inte jobbar tillräckligt mycket. Det är vi som inte kan hålla sams istället för att vi alltid ska hitta ursäkter. Att det är andras idrottets fel, att fotbollen är så stor och så vidare. Okej, fotbollen är jättestor, men vad fan ska vi göra åt det då? Den är så stor. Vi måste ju ändå jobba mer, då måste vi jobba mer för att bli större. Vi kommer aldrig bli som fotbollen i alla fall. Men vi har på något sätt någon sån här offerkofta på oss också. Att vi tycker så synd om oss. Varför får inte vi vara med i media? Och varför får inte vi det? Vi är ju duktiga på så mycket saker som integration och så vidare. Men det har ju faktiskt ingenting med det sportsliga att göra.
Nej,
och man måste vara bra sportsligt för att man ska skapa ett intresse.
Varför? Vi har varit i mästerskapsfinal i volleyboll. Vi har varit världsledande i handboll. Varför kan vi inte bli det i basket, Jonte?
Det är därför att vi... För det första så tror jag inte... Jag har precis skrivit ett blogginlägg om det. Det tog en jävla fart kan jag säga. Jag möttes faktiskt med 85% positivt men 15% som var rabiat åt andra hållet. Jag tror inte att vi har... Så många människor i svensk basket som vet vad basketelit är. En av de som vet mest av alla, det är ju min kollega Magnus Dahlborn på Viasat. Han kan ju allt de där har varit med. Men de som kan mycket är av någon anledning inte riktigt med. Och det gör att när vi ska ta beslut gällande elitfrågor så finns kanske inte kunskapen, erfarenheten och kompetensen alla gånger. Och då tar det inte riktigt fart. Svensk basket består av en fruktansvärt massa bra människor som jobbar och gör jättebra insatser inom olika områden som bredd och utbildning, administration eller vad det än kan vara. Men just den där elitbiten känner jag att vi har varit dåliga på att behålla elitprofiler. Vi har varit dåliga att involvera dem i verksamheten. Vilket gör att kunskapen kanske inte är tillräcklig för att vi ska kunna ta det där klivet.
Vad görs nu då? Finns något ljus i tunneln när det gäller det här du talar om?
Nej, jag vet inte vad som görs. Jag har ingen... Jag jobbade där så sent som för ett halvt år sedan.
Ja, jag var landslagschef nyligen.
Ja, 7 år var jag där. Men jag har liksom inte någon kontakt där och känner inte att jag är delaktig i den processen eller i den informationen överhuvudtaget. Så jag kan inte svara på det, utan den frågan får du ställa till förbundsfolket. Jag har en aning om hur de tänker och så vidare och kanske lite kritiskt till det, positivt till vissa saker, men det är bäst att fråga dem om det.
Hur menar du? Hur tänker de, tror du?
Nej, ja, de tänker inte som jag i alla fall.
Nej. Hur tänker de genom att när det gäller att få fram svensk basket och flytta fram positionerna?
Alltså jag tror att det är så att jag vet inte riktigt, men vi tappar. Alltså det går inte att springa omkring med en offerkofta och tycka synd om sig själv. Och vi har för få profiler. Jag läste ett inslag av på en sajt nu, Malin Wahlberg som skriver basket i Aftonbladet. Vad hon hade för önskningar om basketligan som startar på fredag för herrarna. Damerna har ju redan startat. Och då hade hon sin önskan om att vi måste få fram mer profiler. Och hon tyckte att det var beklämmande att folk har bättre koll på gamla spelare som Jonte Karlsson, Mattias Sahlström och Torbjörn Gerke gav hon som ett exempel.
Sten Feldrasch.
Ja, Sten Feldrasch. Ja. Han är till och med äldre än mig. Ja. Han var väldigt bra förresten. Ja. Det ska vi inte glömma bort. Men det är just det där. Det finns inga profiler. Och ibland så kan jag känna genom årens lopp att vi har inte riktigt tillåtit spelare och andra blir profiler och få den plats som de kanske ska ha för att skapa ett intresse. För jag tror alltid att spelare och coacher är av större intresse för fans och publik än en styrelseledamot eller en kommittéledamot eller en klubbledare.
Ja, det tror jag också. Ja. Så att det gäller att få fram stjärna. Basken skulle behöva en Zlatan Ibrahimovic eller någon där jätteprofil som kommer fram.
Ja, vi har ju haft några som är, och det där är också en sån här sak, vi är så sugna på att bli bra så att vi säger att de är världsstjärnor, men vi har egentligen inte haft någon riktig världsstjärna i basket överhuvudtaget. Vi har ingen som vi kan jämföra med Zlatan eller en av alla dessa hockeyspelare, Peter Forsberg, sådana som har varit fantastiska, utan vi har duktiga, habila basketspelare.
Men inte nämligen karisman som... Nej, som Jonte Karlsson var på sin tid. För du tillhörde ju, du nämnde de här namnen och Feldrasch. Ni tillhör den första moderna, duktiga generationen basketbollspelare. Och som sagt, sen där har det varit ganska tyst.
Ja, och det är ju en brist. Min känsla är att de här som blir profiler får inte riktigt chansen att växa, utan... Och skapa ett intresse, för det är väldigt mycket viktigare för många andra att det här ska vara en ganska lugn och behaglig tillställning där alla ska vara med och ingen ska sticka ut på något vis. Så jag tror inte, och speciellt inte i dagens samhälle med hur det är idag med alla sociala medier och allt annat där det verkligen handlar om att synas mycket och det är ett egoistiskt, en individualistiskt samhälle, så måste vi faktiskt, oavsett vad vi tycker om det, hänga på och lyfta fram några människor som blir stjärnor.
Kan Litauen så borde ju Sverige kunna.
Ja, titta på Lettland. De är 1,9 miljoner. Ja. De är fantastiska EM. Slovenien är 2 miljoner. De vann EM. Ja. Men de har en annan historia, de har en annan kultur. Och det här blogginlägget som jag skrev handlade just om det. Att jag, när jag tittar på dem nu, ja, det vet ju du, när man jobbar på Viasat så gör man en hel del research. Mm. Vilket är jättekul. Och nu när jag var arbetslös och har haft tid att göra ännu mer research. Jag har hittat massor med såna här saker som jag tror leder till att de här länderna har framgång.
Som?
Ja, bland annat det som jag har skrivit om nu, att de tar med gamla, de tar råd av gamla spelare, de involverar gamla spelare och gamla coacher i verksamheten. Inte så att de ska bestämma allting, men just i elitfrågor. En del av dem gör ingenting, men att de sitter där med sitt namn och har den positionen för att de blir dörröppnare eftersom alla känner till dem. Både sponsorer och de har respekt med sig för att basketspelarna i de länderna gärna lyssnar på dem, för de har bevisligen gjort någonting. Och det är en sån här sak som jag tycker att det måste vi jobba med i Sverige, att behålla de äldre och behålla de som har varit duktiga. Och då behöver vi inte prata om mig och Stene Feldreich och Peter Gunterberg och alla de här som var på den tiden, för det är så länge sedan, utan vi skulle kunna börja jobba med de spelare som är landslaget idag. Vad ska vi göra med dem när de slutar? Om du tittar på damlandslaget, Frida Eldebrink är ju ett sånt där namn som är jättekänt. Vad finns det för plan för henne? Hur ska vi kunna, alltså, det är också sånt där namn som alla vet om. Pappa Kent var ju duktig, tog ju brons i Los Angeles 84 i spjut, och syster Elin är också jätteduktig. Vad är planen för hur vi ska använda dem i svensk basket? Det tror jag att man bör titta på idag, för att de drar till sig intresse.
Mm. Ja, har vi någon riktigt spännande talang på gång som kan bli det här affischnamnet? Jag tänker då framförallt på herrsidan, damerna har vi ju några som du nämnde.
Jag vet inte, alltså det finns ju en sån där diskussion i svensk basket om att alla är talanger och att de är så jäkla bra. Men Magnus Dahlborn och jag, som har haft nöjet att hålla på med det här Euroleague i 18 år nu och följt det och har sett de här riktiga talangerna, konstaterar att de svenska talangerna är ju inte i närheten av vad de talangerna är, givetvis. Och sen är det där med talang är ju också en sån här, vem kan bedöma vem som är en talang och vem kan tala om hur en människa ska utvecklas. Vi är väldigt, väldigt sugna på i svensk basket att peka ut talanger som ska bli så fantastiskt bra. Och så blir de inte det. Och då blir det liksom att, ja men då tar vi en runda till och så slänger vi in fem namn till. Frågan är också om vi nu har talanger och vi definierar talanger, hur vi ska kunna göra det. Men om vi nu kan det så måste vi också ha ett program för hur vi ska arbeta med dem. Vad ska de ta vägen och hur ska vi göra? Vi måste också diskutera hur ska vi spela basket i Sverige. Vi kan inte spela som vissa andra länder där det är ett upptagningsområde som är mycket större. Så det finns massor med sådana här...
Finns inte de strukturerna idag menar du?
Ja, jag vet inte om de gör det. När jag jobbade så jobbade vi efter... en sak som vi tog fram som kallas för en kravprofil och försökte hitta en linje. Och det gör man väl förhoppningsvis idag också. Jag vet att man kommer att göra det i alla fall, att man pratar om det. Men det måste vara ett viktigt arbete som man lägger fokus på så att vi vet vad vi gör. Och sen måste vi också framförallt, och det vet jag att man jobbar jättemycket med, se till att vi blir fler som håller på så att upptagningen blir större. För det är inte så lätt idag att hitta talanger. Vad som nu är talanger. Du ska tävla mot massor med andra idrotter. Och ungdomar idag är inte heller lika benägna att satsa på elitidrott som du vet. Framförallt inte tjejer som slutar väldigt tidigt. Så att, det är en knepig situation. Mm.
Du vann SM-guld 1978 med Södertälje SBBK. Det var klubbens första SM-guld. Och 78, då var du alltså 21 år.
Mm. Och långhårig.
Och långhårig. Och kaxig. Berätta.
Det var en otrolig känsla just för att i Södertälje så startades den här basketklubben av, jag kan väl nämna tre stycken som har varit otroligt viktiga för Södertälje basketklubb. Och det är Benny Johansson, Kjell Öst och Jan-Lennart Andersson. Och det började som en liten förening som växte och sen huserade mycket i de trakterna vid Blombackahallen i Västergård där jag bodde. Och det var ju fantastiskt för att vi vart ju väldigt bra och det var ju bara Södertäljekillar. Det året vi vann SM så var det som så att vi var 10 killar från Södertälje. Det här är nästan svårt att förstå. Vi var 10 killar från Södertälje och 2 amerikaner. Och vi slog Barcelona i semifinalomgång i Cupvinnarkuppen som det hette på den tiden.
Då hade ni Glenn Berg va?
Då hade vi Glenn Berg och så hade vi en stor amerikansk
som hette. Han var den största stjärnan, det kommer jag ihåg. Han var ju stor, ja, Alvik först. Ja. Ja.
Och då, det fanns någonting i den här klubben som alla var med. Det var ett damlag som var väldigt framgångsrika också och hade vunnit SM för oss. Och man hjälptes åt, man var verkligen det där som en riktig klubb. Man tränade ungdomar, vi som var A-lagsspelare, vi hade våra värderingar, vi var SBBK-are. Och då att få vinna det där SM-et och dessutom slå Alvik, som jag aldrig varit riktigt förtjust i. Det är inget fel på Alvik, men du vet den där rivaliteten, det är det rivaliteten.
De var ju
Alvik är en jättebra förening.
De var störst, bäst och vackrast.
Absolut, det var därför då. Men att få slå dem i en femte avgörande SM-final i ett kokande Eriksdalshall. Ja. För det var helt sjukt hur mycket folk de hade släppt.
Och deras hemmaborg dessutom.
Ja. Femte avgörande matchen. Ja. Det var... det går inte att beskriva. Det var riktigt, riktigt kul och riktigt, riktigt häftigt.
Och då sa jag, när jag ringde upp Magnus Dahlborn innan jag skulle träffa dig, så sa han han var lite av en playboy, Jonte Karlsson. Och han var bra på tjejer.
Jag hoppas att Magnus faktiskt skulle säga att jag var bra på basket.
Ja, det sa han också. Du var bra på att skjuta. Du var lång och bra på att skjuta. Gjorde mycket poäng.
Ja.
Ja.
Men
alltså fina saker också, men det...
Ja, men nej, men jag var väl
det blir inget fel att vara bra på tjejer i och för sig, men
men jag var väl lite ball. Alltså ja. Det är ju ingenting som jag är direkt stolt över idag nu när jag är basketledare själv, eller jag är inte så imponerad över hur jag betedde mig när jag var ung. Magnus å andra sidan, han är ju från Alvik.
Ja, jag vet det.
Och han, jag kommer ihåg det, jag kände inte honom, han är 10 år yngre än mig. Han stod i Alviks klack när vi spelade de här matcherna och skrek med extra kärlek och hat i rösten på just Jonte Karlsson.
Nollan Karlsson kallade han det för, han berättade också. Ja.
Nollan Karlsson, det var en finalserie där jag var stor skyttekung och gjorde massor med poäng. Och så gjorde jag inte ett poäng i första finalen. Och då gapade de Nollan Karlsson hela tiden. I andra matchen gjorde jag hela 3, vilket var långt under mitt snitt. Jag var riktigt dålig. Då hette jag ju 3-1 Karlsson. Så att Magnus har skrikit mycket på mig i fornstora dagar. Gör än idag faktiskt när vi jobbat tillsammans, fast med skämtsam ton. Men jag lärde känna honom när han var ju manager för landslaget att komma med. Och jag tänkte så här, nej, jag vill inte ha den där lilla snorungen från Alvik. Men han var en fantastisk människa och det är en av mina absolut bästa vänner idag.
Mm. Ja, som sagt, du var bra på att skjuta, bra på att göra poäng och tämligen lång 2-0-3, ingen jättelängd i basket, men ändå
på den tiden var det ganska
ovanligt.
Ja, framförallt att jag var så lång och sköt så långt ute på plan. Långa spelare på den tiden huserade mest under korgen. Idag är det ju precis tvärtom. Men jag med mina 2-0, jag sköt ju väldigt väldigt långt ifrån och fanns ju inte tre poängare på min tid. Det är lite synd där för mitt poängsnitt,
för det kunde vara bättre då.
Mycket bättre så att jag var nog ganska unik då för att jag var lång och var forward istället för center.
Hur ser det ut med för basket pratar jag alla om längd och jag vet ju själv nu när man intervjuar basketspelare helt plötsligt får man ju titta uppåt väldigt mycket istället för fotbollsspelare. Kanske man tittar neråt lite, jag som är 1,90. Men hur ser profilen ut idag? Alltså, blir spelarna längre eller blir det liksom mer tillåtande att se ut hur som helst? Eller hur?
Ja, men spelarna blir nog längre tror jag. Och det blir de i handboll också. Det blir de i volleyboll också. Och jag vet inte om de blir det i fotboll och ishockey. Jag har faktiskt ingen aning. Men det känns ju som att spelarna blir lite större, starkare och bättre i allting. Skillnaden på basketspelare idag är att det är mycket vanligare att de flesta är mellan 2 meter och 2,08-2,10 ungefär. Det finns inte de här stora tunga pjäserna på 2,22. De finns fortfarande kvar, eller runt 2,20. Men man spelar basket på ett annat sätt, så att alla måste vara rörligare på något vis. Och det finns spelare som är 1,80 som är jätteduktiga också, men det är sällsynt att man kan hävda sig där då. För basket bygger ju hela tiden på det att man ska skapa anfallsmässigt det som kallas för mismatch. Att du får en större spelare som spelar mot en mindre spelare nära korgen, och att du får en mindre spelare eller att du får en större spelare som ska spela på en mindre ute på golvet så att de inte hinner med. Och det lägger man upp taktiken efter. Och då har det blivit som så att de flesta är ungefär lika stora idag.
Ja.
Och basket spelas på ett helt annorlunda sätt också, enligt mig. Det finns ju andra som tycker annat om givetvis, men jag tycker att det är väldigt mycket mer utspritt och många spelare som gör mer. Det finns inga specifika roller. Förr delar man upp basketspelare i 5 positioner, 1-5. Idag kan man säga att det finns i princip 2 positioner kvar.
Vad det är?
Ja, det är alltså guards och forwards en och sen power forwards och centrar en annan då. Men en center idag, om du tittar på EM till exempel, Kristaps Porzingis, han är ju över 2,20 ovanligt, men han spelar väldigt långt ifrån korgen. De är mycket mer skolade, de kan allting, men de är långa. Och det är en enorm skillnad. Och det är en sån här fråga som, hur ska vi handskas med det i svensk basket?
Basket finns det ju lirare. Jag kommer bara tänka på Harlem Globetrotters. Hur bra var de egentligen?
Det var inget bra.
Alltså. De var inte det.
Nej, det var. Det var väldigt roligt att titta på. Det var väldigt mycket show. Ja. Men de var hyggliga basketspelare. Men det var liksom inga stjärnor. Det finns väl någon där som har gått från NBA till Harlem Globetrotters för att de tjänar mycket pengar. Men det var uppgjort allting. Det var kul att titta på för barnen. Men det var en cirkus.
Du, SM-guld med Södertälje då, det klassiska, det första guldet. Sedan blev det en flytt till Solna 1984 och ett nytt SM-guld. Och då har du berättat att när jag kom dit så var det ett jättebra lag. Vi skulle vinna guld och det gjorde vi.
Ja.
Det var liksom, that's it.
Jag tror vi var 8 landslagsspelare i den truppen, så att det var inte så mycket att snacka. Det hade varit en flopp om vi inte hade vunnit.
Hur var det att komma till Solna då?
Det var kul, alltid kul att göra någonting annat. Jag har också varit sådär att jag vill gärna pröva något nytt då. Det togs för givet tyckte jag här i Södertälje att man skulle vara här och vara stjärna och sådär, och det varit samma sak. Och jag är lite otålig, lite rastlös, svårt att inte ha nya utmaningar, så att det var roligt att pröva på. Sen hade man ju inte samma känsla för Solna såklart som man hade för Södertälje.
Varför lämnade du Solna igen då? För du gick tillbaka till Södertälje.
Ja, för att då fick vi en ny coach här som heter Brad Dean, som jag dessutom hade spelat med och tyckte väldigt mycket om. Och så kände jag att nej, men nu kan det vara läge att gå tillbaka. Så att, och så hade de varit ett bra lag också, kände att vi kan vinna ett SM till, vilket vi gjorde.
Ja, 86,
så att det var roligt.
Ja. Och sedan så blev det flytt till Jämtland för hade du pluggat lite också, jag förstår, på Bosön, idrottsledare till idrottsledare.
Ja, just det.
Hur var det då att flytta upp till Jämtland?
Det var kallt.
Ja, jag förstår det.
Nej, men jag tycker nog att alltså, det var svårt att komma till Jämtland. Man är inte så förtjusta i 08 människor där överhuvudtaget.
Jag sa inte att du var från Södertälje, det är inte 08.
Nej,
inte
men för en jämte tror jag 08-gränsen, den går ända borta vid Eskilstuna faktiskt. Okay. Men, och sen kanske inte jag heller är världens mest diplomatiska person, utan jag är ju ganska bedus och säger vad jag tycker och så vidare. Så att jag uppfattas nog som ganska bullrig, men... Men jag tycker det var bra, vi gjorde mycket bra saker i Jämtland. Jämtland var ju inte i närheten av vara samma kapacitet som Solna och Södertälje basketmässigt. Men det var kul att få jobba med idrott på ett annat sätt. För det var ju där jag varit coach och det var där jag varit klubbledare. Och se en större bild än bara den här eliten. För det är ju ändå en större bild, liksom hela det här paketet, för att det ska bli bra. Så jag tyckte det var kul, jag var där i 5 år.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, det här, jag har läst på om det, han gillar att vara lite kaxig och sticka ut både på planen och sedermera utanför planen. Vad är det som driver dig liksom och provocera lite, eller vad vi ska kalla det?
Jag vet inte om jag det där är många som säger, och sen så är det ju som så, det vet du säkert själv, alltså man får ett epitet om hurdan man är. Och tyvärr är ju faktiskt folk som än idag, fast jag nu har blivit 60 år, som tror att jag är lika puckad som jag var när jag var 20.
Vilket sätt var du puckad då?
Alltså jag var kaxig och jag var playboy. Magnus kanske har rätt i det. Jag var ju inte direkt en träningsprodukt om jag säger så.
Var du kaxig mot motståndare, publiken?
Ja, jag var grinig, dålig förlorare. Jag slogs gärna, jag gnällde gärna på domare. Ja. Och jag hade hela det där paketet som kanske inte är så roligt att titta på hela tiden.
Varför blev du så arg? Vad hände när det blev? Varför inte gilla att förlora? Vad hände när det blev?
Men jag tål inte att förlora, aldrig gjort. När jag spelar Monopol med mina barn och så vidare. Så det finns ju inte på världskartan att de ska få vinna.
Så du började puckla på med folk.
Ja, men jag var lite grinig och så. Sen är jag en känslomänniska också. Det brinner, eller det brann väldigt mycket i huvudet. Det gör inte det idag, men jag är sån. Och jag kan liksom inte förneka att jag är sån heller. Men
så det har ju varit, vet du, vi pratade om det innan här. Det blev ju något åtal här där i Fryshuset. Vad hände där egentligen?
Ja, där sa jag... För att göra en väldigt lång historia kort, ja. Så var det några som störde våran träning och jag sa till dem att lämna, vilket de inte ville. Och då tog jag tag i en av de här killarnas jacka, vilket jag givetvis inte skulle ha gjort. Där gick jag liksom över gränsen. Jag slog honom inte eller gjorde någonting annat, men jag har varit polisanmäld för det då. Vilket jag har varit helt frikänd för att det visade sig att jag hade ju inte gjort någonting. Men det var en massmedial grej och så vidare, men jag är väldigt impulsiv och jag vill väldigt gärna att saker ska hända fort, och då blir det ibland går det lite för fort. Och det gör det ju oavsett om jag blir arg eller om jag blir glad, men bråttom är det på något vis.
Ja, det är ju gott fort för dig, Karin. Men du började med basket när du 13, du spelar elitserien när du 15, du är landslagen när du 17, du flyttar upp till Jämtland, du är coach, alltså 89 blev du coach, va?
Stämmer bra.
Ja, och då du hade så mycket åsikter, tyckte klubbledningen, så du kan lika gärna bli coach, så jag kan bli, sa du.
Ja.
Var det inte så?
Jo, men det är ju som så att jag tycker väldigt mycket. Jag tycker det är viktigt att man ska tycka, att man ska debattera. Man ska inte vara dum. Jag har varit dum och plump vissa gånger i min karriär. Det måste jag hålla med om. Men jag tycker att det är viktigt, för som jag sa förut, jag är ingen förvaltare. Jag vill att det ska hända saker och saker och ting ska bli bättre. Då måste man prata, då måste det både vara positivt och negativt. Och då är det också som så att när man säger det så får man banne med ta lite ansvar. Och eftersom jag då hade gnällt på den här coachen och de var ganska trötta på att lyssna på mina synpunkter, så var det väl lämpligt då att jag tog ansvaret och försökte bli tränare själv. Och det var ju inte så lätt som jag trodde, men jag har ju varit det ganska mycket.
Ja.
Så att jag tycker man ska säga vad man tycker på ett bra sätt givetvis, och få folk att tänka efter och reagera så att saker och ting blir bättre. Och det tas ju inte alltid emot på ett bra sätt. För vi människor är ganska bekväma, tycker jag. Vi vill inte ha så mycket förändring, för då tappar vi våran trygghet. Men jag är ju som jag är, liksom. Jag kan inte bli någonting annat.
Nu blir du coach, och du har sagt själv, för jag har hört dig säga det, att jag var hemskt som spelare. Jag gnällde på tränarna, jag ifrågasatte dem och usch, sa du till och med. Hur var det då, alltså, när du helt plötsligt väldigt tvärt gick från den ena sidan till den andra? Hur var det? För att det var ju många som sa, det var faktiskt Magnus Dahlborn som var inne på det, och som sa att många som undrade hur han som är sånt ego, hur kan han bli tränare?
Ja.
Sen
vet jag inte om jag är sånt där ego som alla säger, men
nej, de trodde det då.
Ja, men
då,
jag då, är ja. Nej, men det var inte lätt, och det är ju det som man lär sig ju äldre man blir, och det är, vilket jag försöker leva efter idag. Man har så jäkla mycket åsikter, och framförallt inom idrott, och man tror att det är så enkelt att coacha och att spela eller att sitta i en styrelse eller vad som helst. Men det är ju inte det. Utan man pratar ju väldigt ofta om någonting som man inte begriper helheten av. För det är alltid lätt att sitta utanför och tycka. Och så var det ju när det gällde coaching. Det var ju jättesvårt, och det var ju jättesvårt att coacha de här spelarna, Mats Lundqvist, Esa Heikkinen, Jan Enjebo, som jag har spelat med och som jag spelar med i landslaget. Och helt plötsligt ska du bestämma och tala om att nu ska du springa i skogen, nu ska du lyfta skivstång och nu ska du spela på det här viset och så vidare. Det var ju otroligt svårt. Men det är nyttigt. Men jag tycker då att man ska ta det ansvaret om man har tyckt. Och då har jag prövat på det. Och det har gått ganska bra i min coachingkarriär också, tycker jag. Så att jag klarade av det med.
Hur tog spelarna emot då när du liksom, gick från spelare till ledare så där tvärt? Hur var det?
Jag vet inte. De tycker inte det var så kul. Alltså, det är ju likadant där när jag tittar tillbaka på de första åren när jag coachade. Det är ju inget jag är stolt över.
Berätta.
Nej, men
berätta.
Alltså, och med mitt humör, om man blir förbannad, om man har sagt dumma saker till spelare.
Kommer du ihåg hur många gånger du blev uppskickad på läktaren?
Nej. Fast det var nog så. Ja, det hände lite då och då, men inte så där jätteofta. Men just det här, hur man närmade sig spelare pedagogiskt, det var ju liksom inget bra.
Så hur gjorde du?
Nej, men jag är väldigt burdus, väldigt kraftfull och väldigt uppriktig och rak. Och det kan man med facit i hand.
Vad håller du på med, en jäkla sopa, eller?
Ja, man kunde kalla dem för både det ena och det andra. Så det är inget bra. Så det är ju fullständigt katastrof. Men det där är ju också en sån sak som man lär sig efter ett tag. Så här kan jag inte vara. Men det är ju rätt roligt när jag coachar nu. Senast coachade jag Borås då förra säsongen, och folk tror ju fortfarande att jag coachar så. Men jag är ju inte sån, utan jag pratar väldigt mycket mer och har förstått vikten av att ha en bra kommunikation med mina spelare och med dem jag jobbar runt omkring. Och det går inte att vara som jag var i början, liksom. Det funkar inte i dagens samhälle. Ja, jag skäms över det ibland. Jag kan få så här vakna mitt i natten och känna, vad fan har jag sagt till den här personen? Det här skäms jag för.
Var det management by fear som du körde?
Ja, det kan man nog säga. Och det hållet. Inte fullt ut, men definitivt åt det hållet. Och det är inget bra.
Nej. Jo, jag tänkte på det. Som tränare, vad har du för basketfilosofi?
kan ju säga som alla mina kollegor, vi ska spela aggressivt försvar och roligt anfallsspel och så ska vi springa mycket. Det säger de på alla pressträffar. Det är rätt patetiskt.
Och alla är bättre tränare än året innan också.
Absolut, ja, och de har de bästa importerna.
Så är det alla idrotter, så ja, det, är exakt. Ingen, det är ingen skillnad.
Nej, men jag vet inte om jag har, alltså jag har alltid varit mer lagd åt att springa mycket offensivt och ha ett ganska fritt anfallsspel. Det kanske är för att jag är en dålig taktiker. Jag vet inte, men jag tycker inte om de här styrda systemen som har varit ganska poppis i europeisk basket nu under en 10-12 års period. Utan jag vill nog att det ska gå lite fortare i anfall och att man ska ha det lite friare och att man ska lita på spelarnas individuella prestationer, vilket gör att man måste träna dem på ett annorlunda sätt också.
Hur menar du då?
Ja, men alltså de här spelarna som bara får göra vissa saker i ett anfall blir ju ofta robotar. Du måste ha såna här, du måste tillåta dem att våga göra någonting, även om du blir galen om de passar bakom ryggen och det går fel. Men för att få fram människor som Zlatan Ibrahimovic eller de här riktigt stora spelarna, Peter Forsberg i ishockey, som den där straffen han gjorde i Lillehammer, liksom, att hur fan vågar man? Och man måste på något sätt uppmuntra det där och inte göra spelare till robotar. Och det tycker jag är det svåraste med när du tränar, för du vill ju gärna ha kontroll på alltihopa. Men jag vill gärna släppa det. Jag vill gärna också att alla i de lagen som jag har får vara involverade offensivt, för det är alltid roligare att spela anfall än försvar. Så att jag har alltid sagt att mina svenskar ska skjuta när de är öppna och inte bara amerikaner och så vidare. Och svenskar som inte kan skjuta, de måste lära sig det, men du får ta de här lägena och så vidare. För att det måste finnas en glädje i det också. Däremot defensivt så är jag nog mer styrd och ställd, för där måste du jobba tillsammans på ett helt annorlunda sätt. Till min glädje nu så kan jag se att i europeisk basket så går det åt det hållet. Slovenien som vann mästerskapet spelar ju bland annat en sån väldigt rolig basket. Och den är också bra för att då kommer publiken och tittar. Jag tycker man kunna se det i Premier League utan att på något sätt vara bra, att det görs väldigt mycket mer mål nu än vad det gjorde för några år sedan, när det var väldigt mycket lera, sparka bort bollen, sexmanna backlinjer och allt möjligt. Och jag tror också att det är viktigt att man har en produkt som är positiv att titta på.
Men är det inte så att Europa har närmat sig USA i basket? Så är det ju. När de kom som Dream Team där var det Barcelona 92, så var det ju kattens lek med råttan. Men är det inte anledningen till att vi har närmat oss amerikanerna är att europeerna är mer strukturerade?
Jo, men så har det ju varit. Europeerna är mer strukturerade och har mer regler. Men, och det beror på att amerikanerna är mycket mer... De är bättre atleter fysiskt än vad europeerna är. Det är ju enorma idrottsmän. Om du tittar på en sån som LeBron James, han kan ju i princip bli bra i vilken idrott som helst. Men nu är det ju som så, tycker jag, att nu känns det lite grann faktiskt som att Europa har hämtat lite impulser från NBA just i det här snabba spelet. Vändningen från defensiv till offensiv, det som kallas för offensiv transition, och att man skjuter mer. Och en av de största NBA-coacherna, Greg Popovich i San Antonio Spurs, han var ju tittat på Europamästerskapen. Och han konstaterade också det, jag tycker att det är kul, att där går ju vågor. För några år sedan så tittade NBA lite grann på den europeiska basken och hittade mer struktur. Så att det liksom kommer och går i trender. Men de liknar varandra mer idag, europeisk basket och NBA, än vad man gjorde för 10 år sedan. Och sen är de mycket bättre i NBA, givetvis, klassskillnad. Det är inte många.
När är vi i kapp, om vi säger vi utanför USA? När är vi i kapp? För det måste ju...
Det är vi aldrig.
Är vi aldrig det?
Aldrig fatt USA. Inga som är fatt USA. Kommer alltså aldrig ske. Nej, alltså det kommer att ske. De vinner ju ibland. Och de vinner ju inte per automatik. Nej. De får ju ta i på ett helt annorlunda sätt. Men det är en kultur, det är ett upptagnings...
Ja, om vi skulle skrapa ihop allt det bästa utanför USA och möta USA, skulle vi inte ha en chans?
Jo.
Ja.
Men då får du göra som i golf och göra någon form av Ryder
Cup
eller något sånt där. Men amerikaner är ju bättre. De har en helt annan historia. Det ska man inte glömma bort till att historien är viktig. I USA är det viktigt att vara basketspelare. Det är någonting som barn per automatik gör där. Det är inte så att de går och spelar fotboll per automatik. För den kulturen och historien finns inte i USA. Även om den börjar komma där också. Eftersom fotbollen är en sån stor sport. Så att nej, de ligger långt, långt före, tycker jag. Generellt sett. Som nation, det är klart att det finns fantastiska europeiska basketspelare också.
Vem är den bästa icke-europén?
Åh, vad svårt.
Ever. Enligt Jonte Karlsson då.
Jag vet inte ens om jag kan svara på den frågan. Jag tycker att det finns det finns så många, alltså om man tittar på senaste EM:et så tycker jag Goran Dragic, slovenen, är ju fantastisk. Kristaps Porzingis, den unga letten, är otroligt bra. Det har ju tidigare funnits spelare som också har varit jättebra. Det, jag kan inte svara på det.
Hette han från Litauen som var så bra? Sam
Sarunas Jasikevicius eller Arvira Sabonis?
Sabonis, tack.
Sabonis, ja. Ja. Han är ordförande i litauiska förbundet.
Ja, 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 ja.
Han var bra. Han kom fram när han var 18 år. Han var 2,20. Han var fantastisk spelare. Han har spelat mot, det var inget kul kan jag säga.
Sen kineserna har haft någon, va? Som
var, ja, fast de har aldrig varit. Yao Ming var känd där som, men han var egentligen inte.
Tyskarna har haft någon.
Har Nowitzki spelar fortfarande, 39 år i Dallas Mavericks. Är ju slutet av sin karriär, men har varit duktig. Det finns ju jättemånga. Pau Gasol, spanjoren, Tony Parker, fransmannen. Det finns jättemånga.
Du, ja, det har ju, du har ju, sen efter det så blev du en tränarkarriär. En gedigen sådan har du bakom dig, med ett SM-guld med Kärcher, som de hette då, Göteborgslaget, som bästa merit som klubbcoach då. Men du var i 08 och du var i Jämtland och var du mer, du var i
Södertälje
förstås.
Ja, Borås har varit.
Borås senaste då ett år. Och så var du förbundskapten också.
Ja.
99-00. Hur var det att bli förbundskapten? Det var väl måste vara rätt häftigt ändå.
Alltså, det är ju något, det är ju säkert, det är ju en dröm givetvis att få vara det. Jag kom ju in i landslagsverksamheten, var assisterande coach till Rolf Våfflan Nilsson, som var så framgångsrik på 90-talet. En person som är högaktare och lärde mig jättemycket av. Och han tyckte att han var klar, och då lämnades det över till mig som hade varit assistent, för att det skulle kunna finnas någon form av kontinuitet. Men vi hamnade där i ett läge när det var lite, vad ska jag säga, det skulle föryngras och det skulle göras nytt och det skulle jobbas inför EM som skulle gå i Sverige 2003. Det vart inte så mycket pengar att tillhandahålla som vi trodde. Så jag kan väl inte påstå att jag tillhör någon av de bättre förbundskaptenerna historiskt sett. Men det var roligt att vara i alla fall och pröva på. Det är inte alla som får det.
Varför slutade du?
Jag var tjur igen, jag blir ju det ibland. Nej, men jag slutade nog för att det inte riktigt... Det som hade utlovats, det vart inte så med den satsningen som vi skulle göra. Jag hade sålt idén bra till de spelare som spelade då, men det vart inte riktigt så som vi hade sagt. Och då känner jag att då, om jag ska bära massor med press på mig och lova massor med saker, då måste alla andra ta sitt ansvar också. Och när jag inte hade de förutsättningarna, då sa jag upp mig. Men
det är säkert... det?
Nej, jag ångrar nog inte någonting jag gjort i livet. Jo, det gör jag.
Även fast det blir varg och...
Jo, det är klart att sådana som... Men nej, men de här valen jag har gjort i livet med min karriär, om man säger så, både basketen men även civilt. Jag är ju den jag är, som jag har sagt. Och då tar jag beslut ibland, och då måste jag faktiskt stå för.
Jo, det får man ju göra. Och sen, ja, den här karriären på Volkswagen, det är ju inte heller... Alltså, du slutar som försäljningschef.
Ja, det var jättekul, och det var ju Rickard Fagerlund som vi pratade om tidigare som tog in mig på det där. Jag började som en konsult om Volkswagen skulle fira 50 år och fick lite projekt som inte var så små, utan jag liksom kunde inte sova på två nätter för att jag tänkte, vad har jag tagit på mig? Men jag fick väldigt fin backning av Rickard, som var en fantastisk människa, som tyvärr inte finns idag längre. Men så slutade det med att det gick väldigt bra det där, och så tyckte man då att den här coachingen och det jag hade med mig från idrotten, det passade även in i andra sammanhang. Så jag jobbade med rätt avancerade kontraktskrivningar och sånt för alla återförsäljare, och corporate identity och sådana saker.
Det låter ju jättekrångligt. En kille som har spelat basket och samhällsfrågor,
ja, men det
med krångliga kontrakt som försäljningschef på Volkswagen, det låter ju...
Men nu var jag liksom, jag hade ju givetvis en himla massa människor, för det är ett väldigt stort företag, till min hjälp, som var experter på juridik, som var experter på sådana här olika saker. Utan min roll var mer att få hela den här högen av människor att göra det här tillsammans och följa tidslinjer och annat. Och det är ju coaching på samma sätt som det är inom idrotten. Men det slutade i alla fall med att jag fick vara försäljningschef de två sista. Jag var 10 år på Volkswagen de två sista åren, innan jag såg upp mig därifrån.
Då. Varför gjorde du det då?
Ja, var sur.
Men, alltså.
Nej, jag var inte sur. Nej, men, om jag ska vara ärlig så kan jag nog säga som så att jag tyckte kanske inte riktigt att jag var tillräckligt kompetent för den tjänsten. Det är ganska högt upp, det är ganska pressat. Och jag kanske inte riktigt hade den förståelsen för hela den säljprocessen. Så att jag kände på något sätt att nej, jag orkar inte bära det här ansvaret, utan jag gör någonting annat istället. Men samtidigt så måste jag säga att jag är extremt stolt över att jag som idrottsmänniska har visat att jag inte bara är en idrottsmänniska, utan jag brukar säga det i basket när jag blir förbannad på massor med människor. Om du håller på med idrott hela ditt liv, det är speciellt. Alltså det är en speciell värld. Det fungerar inte så hos de multinationella företagen och i den kapitalistiska världen och så vidare. Men jag har gjort det. Jag har varit på bägge sidorna, så att jag förstår det. Och det tycker jag är en jäkla merit, i alla fall för mig själv. Jag begriper hur stora företag tänker, vad som är viktigt och hur man arbetar. Och det är ju någonting helt annat än vad idrotten gör.
Vi är stolthet att kunna göra karriär efter karriären, för det är inte alla idrottsmän förunnat att få liksom ha.
Men det spelar ju nej, men det håller jag med om. Men det spelar ingen roll nu. Nu gick jag ju tillbaka till basketen. Jag är arbetslös i alla fall.
Ja, gick tillbaka till så här sitter arbetslös. Nej, men skämt åsido, varför var det längtan tillbaka till idrotten som också drog?
Nej, men jag kände nog där att jag var ganska klar med basket, och att jag inte var vad ska jag säga? Jag ville inte riktigt tillbaka, utan jag tänkte så här, men jag slutar nu på Volkswagen, och sen hade jag några andra såna här erbjudanden från andra stora företag, för det får man ju om man har jobbat så där. Då kom 08 Stockholm hit och frågade om inte jag kunde coacha. Då sa jag, nej, jag är klar med det. Ja, men vi vill så gärna. De sålde på. Då sa jag så här att nej, men jag vill inte. Men om ni nu ändå tjatar, så vill jag ha så här mycket pengar. Och så, men det går inte. Så, nej, men vad bra, då behöver vi inte diskutera längre, för jag vill inte ha det. Men till slut så sa han så här, du får den där lönen. Uh-huh. Och då tänkte jag, men då gör jag det här ett tag, så får vi se. Och sen var jag fast där då. Uh-huh. Och sen hamnade jag på Svenska Basketbollförbundet efteråt. Och nu är jag arbetslös.
Ja. Ja, så var det ju Borås också ett år då.
Ja, just
det. Då hade du ett ettårskontrakt.
Ja.
Ja. Men som ja, och jag vet att du var lite besviken att du inte fick fortsätta.
Ja, det är ju alltid som med all idrott, att man säger så här att ja, men nu ska vi göra något nytt. Man vill ha något nytt, om man vill förändra och så vidare. Sen vill man egentligen inte riktigt göra det, för att om man vill förändra, om man vill ha någonting nytt, om man tar in, och framförallt om man tar in Jonte Karlsson, så borde man faktiskt veta vad man får. Det är ju som så att det tar ganska lång tid att förändra saker. Du måste byta ut spelare, du måste göra annat. Och det ser vi ju i all lagidrott, att får folk hålla på med sin stil ett tag, så blir det bra. Det behöver inte alltid vara en tränare, utan det kan finnas en klubbidé också. Det finns lag i Premier League som har en speciell idé om hur klubben ska vara, hur ska vi spela fotboll och så vidare, och så rekryterar man folk till det. Jag kände väl att ett år där, det gick inte så bra, och det var ju jättemycket mitt fel givetvis, antar jag. Det brukar ju vara tränarens fel. Men jag hade gärna fortsatt och byggt och förändrat lite grann och så vidare. Men jag måste ju också acceptera, för jag har skrivit på avtalet, de har sin fulla rätt att gå vidare och göra som de vill. Så att det är liksom inga hard feelings. Nej. Det var mycket schysst, fin klubb. Jag fick alltid min lön och det var aldrig något bråk eller något sånt där. Så är det att jobba i den här branschen. Ibland får du inte vara kvar.
Du var ju landslagschef, du var ansvarig för både dam- och herrlandslaget. Och där sa du upp dig också och blev irriterad. Bland annat, vad jag förstår, för hur damförbundskaptenen behandlades.
Ja, jag kunde känna när jag jobbade på förbundet att vi hade någonting riktigt bra på gång där. Vi jobbade väldigt bra. 2013 så både herrar och damer i EM, har aldrig hänt förut. Mm. Det var ett enormt intresse kring damlandslaget då. Det var många andra saker. Vi jobbade efter en kravprofil. Vi hade en god ekonomi. Vi höll alltid vår ekonomi. Jag jobbade tillsammans med Per Kjellman då, som har varit på förbundet länge. Han hade ansvar för ungdomslandslagen. Vi jobbade jättebra tillsammans. Vi skapade massor med nya förutsättningar. Vi anställde en fystränare och fokuserade på vissa saker och hade en linje. Så kände jag lite grann, när det gick så där bra, då blir det väldigt många med fler som vill vara med, precis som jag pratat om tidigare. Och sen vart det många som kanske jag tycker att
de la sig i saker som de inte skulle. Det beslutet tog jag långt ifrån ensam. Det är ju ingen som vill ta ansvar för att de tog det beslutet idag. Men att anställa Jurgita Kausaitis, som var damernas förbundskapten och som var assisterande till Lasse Johansson. Dels för, framförallt för att jag tycker att Jurgita är en väldigt duktig coach. Men också för att jag vill jobba med det här långsiktighet och ha någon form av kontinuitet. Mm. Och hon började då, och för Lasse Johansson vill inte fortsätta, och det får han tala om för varför han inte vill fortsätta. Men det är inte så många som vet varför han inte ville. Det finns en sanning bakom det också. Men det ska inte jag berätta, det får Lasse göra. Och då valde i alla fall, eller valde vi Jurgita, och styrelsen gick med det och många andra. Sen var jag sjukskriven under en längre period för jag var lite dålig i mitt liv. Det hände ju med oss som blir gamla då. Och då manipulerades det lite grann i korridorerna, tycker jag. Pratar de med andra så tycker de säkert inte det. Och när jag kom tillbaka så hade man ett möte med henne utan att tala om det för mig. Och så ringde hon till mig och sen var hon väldigt ledsen. Och då sa jag så här: vad är det? Varför gråter du? Jag har fått sparken, sa hon. Och då sa jag: va? Och jag visste ingenting om det där. Och jag tycker bara att det var... Man behandlar inte människor så. Man gör inte så. Alltså inte gentemot mig. Det fanns massor med saker bakom det här som gör att det var... Att det gick som det gick. Jag var sjuk. Jurgita kanske inte fick det stödet som hon behövde ha när jag var borta. Och sen så kan man inte heller, bara för att det går dåligt en kort period, bete sig så, tycker jag, mot en tjej som har varit med i landslagsverksamheten, som är en fantastiskt fin människa, men som har jobbat ideellt och haft mängder av ungdomslandslag och så vidare. Utan jag tycker att den där processen gick lite snabbt framåt, och då kände jag att jag tappade väldigt mycket av det där engagemanget och förtroendet för en del människor.
De som jag har talat med säger att Jonte Karlsson har ett väldigt rättvise patos i dig.
Ja, jag har det. Jag har väldigt, väldigt svårt för att man behandlar människor illa. Och det är en av anledningarna till att jag fortfarande mår dåligt över vissa spelare som jag, när jag började min tränarkarriär. För att man... Du ska vara fair, schysst, rak och ärlig. Det kan vara hårt ibland, men du ska... Den där ärligheten och rättvisan tycker jag är extremt viktig. Och du ska aldrig, även om du måste inom idrotten och överhuvudtaget i världen, så måste du lämna tuffa besked ibland. Så måste du göra på ett sätt där du har respekt för individen. Jag tyckte inte man gjorde det med Jurgita.
Sen vet jag att du är du politiskt intresserad också.
Såna här som jag som alltid tycker så. Jag har varit faktiskt tillfrågad när jag var yngre om att vara med i ett politiskt parti.
Vilket då?
Jag var tillfrågad om att vara med i Moderaterna. Mm. Men det var någonstans när jag var 28 år eller någonstans 27 år och så vidare. Men jag kände att det där är nog inte Jonte Karlssons värld. Alltså politik överhuvudtaget känns som att nej, det skulle nog...
Du gillar inte politik i förbundet?
Nej, jag gillar inte politik. Mm. Utan jag är mer en doer och vill göra saker. Och den politiska världen vet vi alla, med all respekt för den. Och det måste vara så också, eftersom det är demokrati och alla ska få komma till tals. Kanske inte riktigt är min grej.
11 april 1975. Vad tänker du då?
Ingen aning.
Nej, det var en 17-åring som gjorde A-landslagsdebut. Vad minns du av det?
Jag minns att vi spelade mot Turkiet två matcher. En i Alingsås och en i Borås. Och att vi var några unga spelare som fick chansen och några äldre. Att vi förlorade bägge två, tror jag, med 4 poäng den ena och 3 den andra. Och sånt där. Att Micke Herkel var coach. Fantastisk basketledare. Otroligt viktig för svensk basket. Finns tyvärr inte heller längre. Men han coachade. Och jag tror att jag gjorde 6 poäng i varje match. Okay.
206 A-landskamper. Är det någon som du minns speciellt mycket? Av en eller andra anledningen?
OS glömmer man ju inte.
Nej, OS, ja, det är ju enda gången Sverige var med i OS. 1980 i Moskva.
Det var ju fantastiskt. Mm. Det kommer jag ihåg.
Sen... 10, va? Blev vi?
10 vart vi slog Senegal, Indien och Polen.
var på negativisterna säger ja, men det var ju bojkott då. Och det var det också, men vi var faktiskt ganska bra. Men det var en enorm upplevelse. Sen, ja, 206, du vet, det är många att välja på, men det finns ju en del där som är...
Ja, men sån här match där du bara känner varenda så du kan du hade, liksom, ja.
Vi hade en sån match mot Holland en gång, en turnering som vi spelade i Tyskland, och Holland var ganska bra på den tiden. Sverige gjorde 52 poäng totalt. Vi hade Mike Perry som coach, vi gjorde inte så mycket poäng på den tiden. Det var ganska långsam basket. Men jag gjorde 36 av de där 52. Och jag kommer faktiskt ihåg att det var så här att herregud, det går, allt går i. Och en gång var det så illa så att jag drev mot korgen och så tappade skon och den åkte ut på läktaren, men jag fick i bollen i alla fall. Så det är nog det mesta flyt jag har haft. Så det är en sån här som jag kommer ihåg för egen del. Men sen var det ju fantastiskt det där som jag berättade om tidigare, när vi kvalade in till EM och vi var så duktiga. Och då hade inte jag någon bärande roll. Jag var landslagsspelare, men jag var liksom inte storstjärnan, utan det var ju Bill McGarrity då givetvis. Så att jag fick komma från bänken, men det var också en sån upplevelse att vara med i det laget.
Vad minns du bäst från klubbkarriären då? Är det första SM-guldet med Södertälje och den som Södertälje-grabb då?
Fast egentligen kanske ännu mer resan dit, som jag berättade om förut. Alltså jag tyckte Södertälje och det vi hade där, det var fantastiskt. Med hela den här gruppen av individer och den där samhörigheten och det här liksom att börja spela och få dyngstryk av Alvik, Solna, Helsingborg var bra på den tiden. Så här, hur ska vi komma dit? Men sen sakta men säkert så tog vi oss dit och vann. Det var helt sjukt. Det var mycket, mycket härligt.
Vem är den bästa du spelat med? Bästa basketspelaren?
Av svenskar?
Ja, vilken av svenskar har spelat med? Alltså i samma lag som?
Jag har ju, vilka frågor du ställer. Det är ju så jäkla många matcher. Och så blir det alltid någon som blir ledsen.
Ja, men det är helt, ibland försvinner något namn här där. Det får de förstå.
Jag vet inte. Alltså, där när vi var bra, Stene Fältars var ju bra, så det måste man säga. Det var ju inte ett fyspaket direkt, Stene. Men han var lång, 2-10. Han hade en enorm timing, han kunde blocka skott och
det, de yngre, kanske, det är hans pappa i Benjamins hyrsa.
Ja, just det,
i, på Kalanka.
Han kanske lika känd för det, Stene, att han är son till Bengt Fältars. Men han var ju bra. Men det finns ju jag spelade en gång med ett sånt här torlag som var ute och spelade i Asien, med en blandning av svenska och amerikaner. Och då fanns det en amerikan som hette Fran O'Hanlon, som spelade i Norrköping och Hageby. Och vi var och spelade i Taiwan och Korea och Filippinerna, var vi nu var någonstans. Han var snuskigt bra. Det var liksom så här, våra poänggörare som jag var, jag fick alltid bollen när jag skulle ha den. Så han tyckte jag var, han var riktigt, riktigt bra. Men sen om man tittar på ett stort spektrum, så är det ju de två guards som jag växte upp med, Peter Nyström och Peter Andersson, som två gamla lagkompisar, men också privata kamrater som jag växte upp med, som alltid liksom, de gjorde ju mig på något vis. Det var ju de som såg till att jag fick bollen när jag skulle ha den. Så att de är viktiga också, men ja, det är svårt det där, vem som är den bästa.
Vem är den bästa du har spelat emot då?
Ja, det är ju många. Ibland har det ju inte ens varit roligt liksom. Jag spelade mot Patrick Ewing en gång, den stora NBA-centern, stjärna NBA var han också. Det var inget roligt alltså. Han var bra. Jag spelade mot Sovjetunionen som de hette då, med Sabonis 2,20, Belostenny 2,18 och Tashenko 2,24, och de spelade en 2-3 zon och jag skulle skjuta ner i hörnen. Det var liksom solförmörkelse där. Man såg inte ens korgen. De var ju ruggigt bra, och det finns, jag spelar mot Chris Mullin som har spelat NBA, Mark Jackson i NBA. Alltså det finns, jag har haft fördelen av att få möta riktigt, riktigt bra spelare. Vilket har varit bra för mig, för att jag tror att jag förstår då, jag pratar om erfarenhet förut, vad som krävs för att bli så där bra.
Vilken tränare är den bästa du har haft, får nämna flera, eller den som har betytt mest för Jonte Karlsson?
Jag måste nog säga Mike Perry i sådana fall, även om jag, han och jag var nog inte såta vänner. Men Mike Perry var ju också en sån här legendar i svensk basket, kom från Alvik, coachade landslaget. Men han tog med mig i det här juniorlandslaget 1974,
som spelade i Orléans i Frankrike. Mm. Och det är den bästa placeringen fortfarande för ett herrlandslag. Mm. Fyra kom vi. Men det han gjorde, jag var inte alls så förtjust i honom kanske, men det han gjorde var att han tittade på mig, så sa han så här: han ska inte vara center, han ska vara forward. Och så gjorde han om mig till forward, en skjutande forward, för han tyckte att jag sköt så bra. Och hade inte jag träffat Mike Perry, så hade jag min karriär aldrig blivit så bra som den varit. Mm. Så att jag måste nog säga att han har haft mest betydelse. Kjell Öst, som jag hade i Södertälje när jag började spela, är ju extremt viktig för att skapa det här intresset. Kjell blir 70 år nu i november och vi umgås fortfarande lite grann. Vart en surrogatpappa för mig, han har betytt enormt mycket. Men den smartaste coachen jag haft, det är han som coachade oss 1978, Tom Quinn. Han lärde mig väldigt mycket om taktik.
Han är inte släkt med Pat Quinn då?
Nej, det är han inte. Men de tre tror jag ska nämna som de viktigaste.
När jag intervjuar hockeyspelare brukar jag fråga Mario Lemieux eller Wayne Gretzky. Jag frågar Michael Jordan eller Magic Johnson.
Jag säger Michael Jordan.
Varför?
Michael Jordan för mig är den ultimata idrottsmannen. Jag har ju sett honom live då, som vi pratade om det när vi jobbade tillsammans. Och du gjorde Detroit och jag gjorde Chicago. Jag fick se Michael Jordan träna och så vidare. Han är en fantastisk idrottsman. Jag tycker han... Det är ju en diskussion också om LeBron James som spelar idag är bättre än Michael Jordan.
Vad säger du?
Jag säger alltid Michael Jordan. Men det är för att jag är den generationen såklart. Det där kan man, man kan ju inte riktigt veta. Men jag, Michael Jordan tycker jag var otroligt bra.
Jonte, du har haft cancer, prostatacancer. Du besegrade den.
Mm. Förhoppningsvis, det vet man aldrig.
Vilka erfarenheter fick du utav den resan så att säga?
Alltså för det första är det ju väldigt tumultartat och...
När du får beskedet, blev det panik eller vad händer?
Nej, alltså jag tror att idrotten att tacka för mycket där. Att det är klart att det var väldigt obehagligt att få beskedet. Men då gör man på något vis en plan för hur man ska klara av det här. Alltså man blir väldigt målinriktad, vart jag i alla fall. Och jag tror att det hjälpte mig väldigt mycket genom den där tunga perioden då. Det jag har lärt mig är ju att jag tänker på livet, jag tar inte livet för givet längre, utan jag förstår att man ska vara glad för den tid man har här och att man ska försöka utnyttja den maximalt och så vidare. Och jag har också framförallt förstått hur hemskt tråkigt det är, och många människor som är sjuka som man aldrig har tänkt på förut, utan man gör det först när man hamnar i den situationen själv. Så att jag kan inte säga att det har varit positivt på något sätt, men om man ska hitta någonting positivt så tycker jag att jag har lärt mig väldigt mycket och blivit ganska ödmjuk inför livet efter det där. Sen får du alltid när du har haft cancer, så får du har alltid en oro att den ska komma tillbaka, och den kan vara lite jobb ibland, framförallt nu när man går och tar koll. Man får ju kontrollera sig då.
Hur ofta går du?
Man gör det, i mitt fall gör jag det en gång varje halvår. Mm. Och jag har gjort det tre gånger nu. Jag har två eller tre gånger kvar innan man blir helt friskförklarad då. Och det är alltid en anspänning innan man går och tar det där lilla enkla testet. Och sen, någonting som jag också har lärt mig, det är ju den svenska vården. Det är så många som klagar på den. Hur fantastisk den är och vilken personal jag hade och... Hur duktiga de var, och med tanke på hur många män som får det här, för det är ju det mest skrämmande när man lär sig vad prostatacancer är, hur många som får det och hur många som inte ens vet om att de har det, så är det ju otroligt de här människorna som orkar jobba med det. Jag är otroligt tacksam för att, utan dem hade jag faktiskt inte suttit där idag.
Du sa att du är bättre på att ta vara på dagen. Hur gör du då för att ta vara på dagen och för att få maximalt ut av den? Har du något tips?
Ja, men alltså, jag försöker alltid hitta på någonting. Jag är inte den där som ligger i soffan, utan jag vill göra saker, och gärna nya saker. Jag tycker om att jobba och så. Det är därför lite jobbigt nu när jag är arbetslös, för jag har inte så mycket att göra. Men jag försöker till exempel nu alltid se till att jag går ut varje dag och tar en lång promenad, alternativt spela golf eller gör någonting, plocka svamp eller vad som helst. Att jag är ute i naturen och njuter av vad naturen kan erbjuda, och att jag får frisk luft och att jag tar hand om min kropp mycket bättre. Och det spelar ingen roll om det regnar, spöregnar eller riktigt skitväder. Jag sätter på mig mitt golfregnställ och så går jag ändå. Liksom, jag tycker det är att ta vara på naturen på något vis. Så det tycker jag om. Och sen ja, att jag hela tiden försöker göra någonting och att jag inte blir en soffpotatis och sätter mig ner och slutar tycka och tänka, utan att jag hela tiden är lite på.
Har du någon devis där som du lever efter, som du tänker på när du sparkar av det täcket och ska gå upp på morgonen?
Ja, jag brukar ju säga det där med ärlighet är ju min grej. Och när jag föreläser, jag gör ju det för företag ibland, och hela mina föreläsningar handlar just om det här, om att vara människa, att vara ärlig i de olika roller vi har. Och det är någonting som jag försöker vara hela tiden, ärlig. Och ärlig ur mitt perspektiv, det behöver ju inte betyda att alla tycker att det jag säger är rätt, men om du träffar mig så kommer jag i alla fall säga vad jag tycker, så att du vet vad jag har. Men sen är det din uppgift att bedöma om du tycker om mig som människa eller inte. Men du ska i alla fall veta att jag inte ljuger.
Och sen sägs det, Jonta, att du är Sveriges bästa före detta basketspelare i golf.
Det tror jag inte.
Nej, men du älskar golf. Du har 7,5 i handikapp. Vi är tvungna att avsluta, för du ska ut på golfbanan nu.
Men jag älskar golf.
Det sista har inte Jonte sagt. Jag hittar på det bara för att klargöra.
Nej, det är jag inte. Jag har spelat golf
mycket. Vem är bäst av er gamla golf eller basketkillare?
Det finns en kille som spelar i ligan nu som heter Daniel Eliasson, som spelar i Nässjö. Han är äckligt bra. Han har haft 0,7 i handikapp. Han är riktigt bra. Jag spelar med Jonas Jerebko också. Jag kan säga att wow. Ja. Han har kapacitet, och det finns ju jättemånga som är duktiga, men för mig har golf blivit den här nya grejen. Den är lagom liksom. Den kan inte, ja, den sliter inte så mycket som man, jag kan inte springa och hålla på och hoppa som jag gjorde förut, utan det blir långa promenader, och det är ett sätt att leva. Man kan göra trevliga resor. Jag har en sambo som spelar golf, jag har två söner som spelar golf. Vi gör mycket trevligt tillsammans med det. Så jag tycker det är en fantastiskt trevlig sysselsättning på alla sätt och vis. Och den är också väldigt lärande, och framförallt för sådana här hetsiga människor som mig, för att man måste vara rätt balanserad för att kunna hålla på med det där. Och det har varit nyttigt.
Jag har två söner. Hur har deras idrottsliv varit? Vad gör de idag förresten?
Min äldsta son Andreas, han jobbar på Scania, spelade mycket elitbasket, spelade väldigt.
Bor här i Södertälje?
Han bor, vad är det? 500 meter härifrån faktiskt. Var en väldigt duktig basketspelare, var med i alla ungdomslandslag och så vidare. Tobias, den yngre, är 25, han bor i Göteborg och jobbar med IT. Fråga mig inte vad han gör, för jag begriper inte sånt, han har förklarat det 10 gånger. Han spelade också basket, coachar lite grann nu med Högsbo basket och coachar tjejer, damer. Så att de har ju hållit på med basket också. Och Andreas framförallt på väldigt hög nivå. Sen kanske han inte riktigt, eller de inte riktigt nådde mina höjder. Men om jag nu ska vara kaxig på slutet, hur många har gjort det?
Ja, jag menar det. Har de sagt, farsan, vad jobbigt att du var så, att du är sån stor basket och var så bra i basket. Det har bromsat min karriär. För det är många som vittnar om att söner som säger det, eller fäder också som säger att kanske
inte när de höll på så sa de inte det, men jag tror jag kan märka det på Andreas någon gång nu när han har slutat. Och jag kunde märka det på min bror när vi spelade tillsammans. Min bror var ju med och vann det här SM 78, att de har inte riktigt, det har inte riktigt varit schysst mot dem, för att de har inte blivit bedömda för min bror Jens då utifrån vem han var, och min son Andreas utifrån vem han var, utan det har på något sätt blivit att det där är Jontes brorsa eller det där är Jontes son. Min brorsa la av också, han var också juniorlandslagsspelare faktiskt, så han var duktig. Men han slutade också, och jag har ibland trott att det kanske, han fick liksom inte den credden som han skulle ha för att det var han, utan han var Jontes brorsa. Jag läste en artikel om det där när jag hittade på vinden i den där lådan. Det var ganska osmakligt tycker jag. Så att de kanske har tyckt att det var jobbigt. Jag vet inte.
Sen sa du så roligt faktiskt. Så bytte jag kvinna för några år sedan, sa du. Så du har det andra äktenskapet du är inne på nu, eller?
Nej, inga äktenskap.
Eller
förhållande. Binder done that, brukar jag säga. Ja. När jag träffade en ny kvinna på en golftävling. Jaha. Vilket var väldigt lämpligt och fantastiskt på alla sätt och vis. Vi har varit tillsammans nu, varit sambo i 8 år.
Vad jobbar hon med? För hon är inte hemma nu.
Ja, hon jobbar med sånt där som jag inte tycker om. Hon är inte hemma, utan hon har jobb som de vanliga människorna. Hon jobbar på en firma här som heter Karlsson & Lind, och hon jobbar med ekonomi. Väldigt duktig vad jag har förstått. Men det är ju inte mitt område som vet, matte och siffror och sådana där grejer. Så att det är lite grann som en yngsta son. Jag begriper inte riktigt vad hon håller på med. Men det är sådana här deklarationer och företagsredovisningar och sånt där som... Det kan de hålla på med, jag är inte intresserad.
Vilket lag vinner basket ligan SM-guld i basket säsongen 17-18?
Det är ju Luleå och BC. Eller BC Luleå heter de. De har samma lag som förra året. Alla amerikanerna tillbaka. De spelar en ny modern basket som är väldigt svår att försvara mot. De springer mycket, lite grann av det där som jag gillar. De har en trygghet i det de gör och en stabil ekonomi i den klubben och ett stort intresse, så att de är favoriter.
Damen också?
Ja, det får man väl säga. You Dominate i Umeå försöker ju, men det verkar vara lite rörigt där uppe, så att det blir aldrig vad de har tänkt sig. Så de får nog gälla som dubbla SM-medaljörer i Luleå igen.
Vilka vinner NBA?
Ja, du. Det var en svårare fråga.
Ja.
Det är ju så populärt nu i USA med att sätta ihop sådana här tre stora stjärnor i samma lag. Och nu har ju Oklahoma City gjort det med Westbrook, Carmelo Anthony och Paul George. Men jag skulle tycka det var väldigt kul om Boston Celtics vann faktiskt.
Det är ditt favoritlag.
Nej, det har inte varit
Lakers. Och Larry Bird, din idol.
Nej, jag, på den tiden gillade jag Lakers mer. Ja. Men jag har träffat Brad Stevens som är coach i Boston Celtics. Så jag tycker han var jättetrevlig. Jonas Jerebko spelade i Boston Celtics. Magnus Dahlborn är superfreak på Boston Celtics. De har värvat ihop Gordon Hayward, Kyrie Irving och Al Horford. Tre stjärnor nu. De har en historia där i Boston. Så att jag skulle tycka det var kul om någon.
Hur bra är Jerebko? Alltså nu såg han, för han har ju bytt klubb nu till Dallas.
Jerebko är ju bra. För det första så ska man ju ge en spelare en eloge som har varit i NBA så länge. Han är med i Utah Jazz nu. Han var med i Boston Celtics innan det var han i Detroit Pistons.
Ja.
Och han är ju en habil bra spelare. Mm. Men att han är ju inte en NBA-stjärna. Utan han är en NBA-spelare. En bra NBA-spelare med en bra roll som han har i sina lag. Och är ju i mina ögon i alla fall den absolut bästa svenska spelaren vi har haft. För det finns ingen som har varit i NBA. Och inte så länge heller. Och han har gjort avtryck därifrån. För det gör man om man är med så länge.
Jonte, är det någonting som vi har missat att ta upp nu? Som du, nu har du chansen här att få tala rakt ut. Är det något som jag har missat på någon anledning här?
Jag tycker du har läst på oroväckande mycket och pratat med väldigt många. Så att, nej, jag känner nog att vi är ganska heltäckande. Men prata kan jag ju. Det är kanske därför jag får vara expertkommentator också. Så att du hade kunnat se...
Ett tag fanns ju bara du. Du var på alla kanaler. SVT, 4, Kanal Plus. Alltså du var överallt. Du sa det själv. Men nu har det kommit lite, några fler som tycker om att prata.
Det tycker jag är bra. Men jag tycker det är väldigt kul att kommentera. Och jag tycker att det är väldigt kul att jobba med Magnus. Och det blir liksom nästan som ett äktenskap. Och vi har sett väldigt mycket bra. Och jag känner att han är egentligen den person som jag kan prata mest basket med om, och gamla spelare, name dropping och såna här saker.
Så trots att han kallar för Nolan Karlsson.
Ja, men det är okej. Det jag gillar med Magnus också som en god vän, det är att han är också ärlig. Han är abrupt ärlig ibland, och han ringer och skäller på mig ibland när han tycker att jag har sagt saker, vilket jag faktiskt uppskattar. Och då brukar han säga, vad en jävel att skälla på mig. Då säger han, du behöver det, för du var så kaxig när du var.
Tack så mycket, Jonte Karlsson.
Tack, Niklas.
Tack för att du lyssnade. Det går utmärkt att komma i kontakt med mig via Instagram, holmgren.niklas, Twitter, niklas_holmgren, Facebook-sidan Holmgren möter, eller hemsidan Niklas Holmgren. Nu. Ha det så gott så länge. Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.